Kom till Simmeparken den 6 juni. Jag kommer vara där. Jag kommer ha med 5 böcker att sälja och så kommer jag ha med en penna så jag kan signera din bok om du redan har köpt den. Beroende på vädret kommer jag kanske ta med en gitarr och spela någon liten trudelutt också. Jag länkar Facebook-eventet i beskrivningen så finns det tid och plats och allt sånt där. Det kommer bli 2 avsnitt till efter det här, för den här säsongen. Det är planen. 15 juli förra året kom första avsnittet av prologen, den här En slösad sommar. Så 15 juli i år är min sista deadline för att få ut de här 2 kommande kapitlen. Om du vill tipsa en kompis att lyssna så vore det kul för både mig och din kompis som kommer få uppleva berättelsen medan den fortfarande var en följetong. Tack förresten till alla som har swishat, ni är finast i världen. Om du som lyssnar vill bidra, skicka en slant till 073-8755-896. Numret finns även i beskrivningen. Tack! Ibland störde jag mig lite på Alexandra. Ett exempel var när jag skrev och berättade om kvällen med Anna. Och Alexandra svarade att åh, vad avundsjuk jag är. Jag vill också ha spännande sexäventyr. Hon hade väl för fan mycket mer going for her än jag i det departementet. Med hyfsat regelbundna dejter med nya personer och ett smörgåsbord på Tinder att plocka från. Det fanns ett slags nedlåtande unsamhet i det hon skrev. Även om det såklart inte var menat så. Som att säga, aj satan, nu har jag mött min överman, du vinner. När man efter 10:e matchen Uno äntligen lyckats avsiktligt förlora mot sin brors dotter. Alexandra rufsade mig i håret och sa att när hon blev stor ville hon bli lika bra som jag. Fastän vi båda visste att det inte var sant. Dessutom såg jag helst att hon inte hade sexuella äventyr med någon, om det inte kunde vara jag. Jag störde mig på hennes beteende främst kring inflyttningen av en viss person i hennes närområde. Det var Björn som till slut fått eget boende efter att ha bott hos sin bror i Bergshamra ända sedan han flyttade ut från Forskarbacken 19. Han flyttade nu till Akalla, en station från Husby. Eftersom de hade hälsat på varandra på novemberfesten och jag hade bjudit in Alexandra till diverse parklivschattar hade de två nu börjat skriva med varandra. Alexandra erbjöd honom till och med att visa runt närområdet och ta honom till världens billigaste och bästa frisör. Men vad fan, jag trodde att hon var på min sida i konflikten. Jag hymlade inte med mitt missnöje över denna bekantskap och eventuella vänskapsanstiftelse. Hon sa att hon förstod, men tyckte att jag betedde mig barnsligt. Det hade varit en sak om det var ett ex till mig, något hon skrev för att hålla sin egen rygg fri, eftersom hon hade reagerat på samma sätt kring att Joel skulle fortsätta umgås med Carmen-gänget. Men i det här fallet nu, då var det bara löjligt. Om jag och Björn bara kunde tala ut så skulle vi säkert bli sams och jättebra vänner igen. Så tröttsamt. För det första hade vi aldrig varit jättebra vänner. För det andra kan en statare inte bli god vän med sin husbonde. Ibland försökte hon lura mig genom att skriva att Robert och några andra var ute på lokal. Du borde gå dit. Det blir säkert jättekul. Skulle Alexandra dit? Nej. Var Björn där? Ja, men... Nej, inga män. Jag stannar hemma. Någon gång när jag och Alexandra tog blå linjen hem till henne stötte vi på en kollega till mig och vi satte oss tillsammans och började prata. Han var en äldre man, lite småudda men trevlig och pratsam. Jag hoppades i hemlighet att han trodde att vi var tillsammans. Folk fick gärna tro det för min del. Pretend to be my wife, cause I like the way they look. Could I satisfy her? I could have been driving back to Europe. Why would I do that? Pretend to be my wife, cause I like the way you look. But then there's something that I thought was quite well understood. Någon månad senare återberättade Alexandra en anekdot om att hon hade gått hem sent på kvällen. Orolig och nojig som hon alltid var när hon inte hade med sig Akiro, en Shiba Inu-hund som hon gick ut på promenader med då och då. Jag ska inte ens gå in på det för jag ogillade den hunden så mycket. När hon gick runt ett hörn ganska nära lägenheten hörde hon två dunkla röster som pratade. Och såg att det var två män som stod utanför en dörr, vända mot varandra. Hon gjorde sig redo för att springa om det så behövdes och började gå i väldigt rask takt. Men när hon passerade männen hörde hon att de diskuterade klassisk musik och såg att det var Björn och kollegan. En jävla skumt ändå, tyckte hon. Man har svårt att tro att en rutin någonsin kan brytas när den är tillräckligt ingrodd. Att mutationer kan uppstå som förändrar en vardag till något annat. Åka hem till Alexandra. Köpa med sig en flaska Fanta Exotic. Dricka, prata, lyssna på musik. Kolla på någon fånig YouTube-kanal när jag gav henne ryggmassage. Önska att hon kunde vända sig om eftersom hon tagit av sig allt ovanför byxorna. Att hon kunde göra sig själv till ett objekt för mig att åtnjuta, så skulle jag göra mig själv till ett objekt, ett verktyg, ett medel och ändamål helt för hennes njutning. Så skulle vi bara vara två föremål och betraktare som tog upp plats i ett rum, i hennes rum. Stänga av YouTube och TVn när det var min tur att motta ryggberöring. Turas om att gå på toa och borsta tänderna. Procentuellt liksom hur ofta jag borstade tänderna på kvällen, så var det nog majoriteten av alla gånger var när jag är i Husby än när jag är i Brandbergen. Ta av sig, inte alla kläder, men tillräckligt för att krypa in bredvid varandra under täcket. Jag mot väggen, elementet och fönstret. Alexandra mot rummet. Jag hade börjat med kalsonger igen sedan ett hyfsat tag tillbaka. Dels var det så kallt ute nu, men också så hade det varit lite väl gränslöst att vara utan nu när vi sov i samma säng. Det hade bara funkat när jag sov själv på soffan. Lyssna på någon podd. Det gjorde jag alltid när jag skulle somna. Sätta igång på lagom låg volym och sen trycka liksom ner volymen och stänga av den helt när jag blev för trött för att hänga med i samtalet. Fick jag välja var det specialisterna jag satte på, eller Anton Magnusson podcast, eller någon annan av stammispoddarna jag lyssnade på. Fick Alexandra välja var det någon podd Navid Modiri hade med en buddhist, eller om det var en hinduist, eller en som Mia Skäringer hade. Eller så satte vi på Tombola som vi båda lyssnade på. Låg och kramades eller höll varandras händer och strök varandras hår. Helt platoniskt. På morgonen såg vi på How I Met Your Mother eller It's Always Sunny. Och jag fick ett glas vätskeersättning av märket Bakis om vi hade druckit lite extra mycket. Fanta Exotic, vitt vin, musik, YouTube, massage, längtan och åtrå, kvällsrutin, podcast, sömn, tv-serie, kram, hej då. En väl beprövad metod, en klassiker, en lika ingrodd vardag som att jobba, åka hem, dricka folköl och äta fryspizza och gå och lägga mig. Denna vardag var fylld av motsägelser och känslomässiga svåromål. Som när jag låg bredvid henne i sängen. Hennes kropp så nära och tillgänglig för beröring. Och beröring var tillåten, men den var begränsad och avskild. Det fanns en tydlig gräns dragen, även om den inte var så pass tydlig att den var uttalad. Och hennes läppar som låg bara ett huvud bort. Men de var hennes att ge av om hon av någon anledning skulle få för sig att vilja det. Inte mina att ta. Saken är dock den att en vardag är något man är van vid. Och oavsett allt annat finns det en trygghet i den. Som med familjen eller sociala normer och koder. Man har något att förhålla sig till och orientera sig kring. Vilket nästan alltid är att föredra framför en osäker tillvaro utan struktur och förutsägbarhet. Man tror inte att ett så invant mönster kommer brytas. Men en kväll gjorde det det. Alla punkter följdes, som vilken annan afton som helst. En exotisk dagens som vanligt. Jag hade varit ledig och haft tråkigt och såg mycket fram emot att få träffa henne. Musik i hennes vattentäta JBL Charge-högtalare. Hon hade jobbat natt och firade den tillfälliga ledigheten med ett girigt glas, även om vinet för henne var så mycket vardag något kunde bli, då hon drack varje dag. Massage, som vanligt. Jag tog upp att vi kunde gå på en kurs tillsammans. Det kändes som slöseri att det inte blir bra på något man ändå gjorde så ofta. YouTube på TVn, som hon valde. Vi hade inga gemensamma intressen på den fronten. Jag hade ingen lust att tråka ut henne med matematik eller naturvetenskap, samtidigt som jag inte hade något emot att bli uttråkad av det hon satte på, så länge jag delade stunden med henne. Podcast i sängen, som vanligt. Jag hade lyssnat om Roberts podd Dystemia och ville att Alexandra skulle höra föräldraskapet och ex-chefen. Och så försömsmyset, som vanligt. Med Roberts säregna röst i bakgrunden berättandes om hur han hade gått med sin dotters mor och dottern i barnvagn, högt spekulerande om det fanns något lätt sätt att ta livet av dem alla tre, vände sig Alexandra mot mig och kollade mig i ögonen. Sen hände det det jag hade föreställt så många gånger i min fantasi och det jag hade önskat varje gång jag hade befunnit mig i hennes närhet. Hon gav mig en kort kyss, jag blundade. Och när jag öppnade ögonen igen såg hon på mig med ett lika vackert leende som jag såg på henne med. Hon hade välsignat mig. Och jag drog upp handen längs sidan av hennes kropp under täcket. Till hennes ansikte. Jag strök hennes kind och hår. Och tog tag och förde oss tillbaka till mun-mot-mun-kontakt. Vi hånglade några minuter. Det var allt jag hade kunnat hoppas på. Och jag var så upprymd och fylld av lycka av det som hände, att jag inte brydde mig om att försöka ta det längre. Om det bara var en engångsgrej, befläckad av dåligt omdöme, ville jag inte besudla det perfekta minnet med ett eventuellt nej. Och om det inte var det, fanns det gott om framtida tillfällen. Det var lugnt med mig att det gick långsamt. Det fick ta den tid det tog. När vi skildes åt morgonen därpå försökte jag ge henne en kyss, men hon avbröt den. Jag visste inte hur jag skulle svara. Hade hon glömt vad som hade hänt för bara några timmar sedan? Hon kände väl på sig att jag inte skulle fråga varför, i alla fall inte här och nu, men valde att förklara läget ändå. Det var en sak på natten när vi var fulla, men gjorde vi något dagtid kändes det för mycket på riktigt. Hon hoppades att jag inte blev ledsen. Det blev jag väl lite grann och besviken, men mest av allt förvirrad. Vad då kändes för riktigt? Det som hade hänt var på riktigt. Kanske det som jag hade varit med om sedan Jenny, som var mest på riktigt. Vad menade hon? Det kändes som om jag inte hade rätt att glädjas över det som hade hänt. Som att det hade pågått under drömtiden och det som händer där stannar där. Lite Las Vegas, man kan inte hållas ansvarig för det och inte heller skryta om det eller skriva på sitt CV. Det räknas inte. Hej då, vi ses. All the things I knew I didn't know and didn't want to know that you told me just to tell me later that you told me so come flooding back to me now come on come flooding back to me now. Alexandra gjorde sin egen spellista med indiepop. Hon hade nog egentligen bättre koll på vad som indie-crowden gillade. Trots att jag ibland såg på henne som en Hermetiskt insluten bubbla utan uppfattning och värderingar om olika trender och vad som klassades som inne och ute. Hennes kulturkonsumtion var en underlig blandning av Paradise Hotel och svenna på YouTube samt smal stand-up och hippa aktuella indieband. Kanske var hon en enkel tjej från Västergötland med en enkel smak som bara hade kommit i kontakt med smalare kultur genom pojkvänner. Jag vet inte om det stämmer, och jag vet inte, det kanske är lite misogynt att bara anta att hon var en passiv mottagare och inte en aktiv uppsökare. Och möjligen säger det något om att jag egentligen inte kände henne särskilt bra. Jag hade aldrig lyssnat på Vapnet, eller Amazon, eller Vit Päls. Det enda aktuella svenska bandet jag gillade var Vasas Flora och Fauna. Men det är väl en definitionsfråga om huruvida de var svenska eller inte. Bildades i Sverige och har huvudsakligen varit aktiva här, så jag antar att det får räknas. Om jag var indie på något sätt så var det i en 90-talsmentalitet, en gammal underground-röst. Men jag var inte dogmatisk. Jag är inte inlyssnad på Orange Juice, inte Beat Happening. Och den enda Smiths-skivan jag har spisat är The Queen is Dead. Och jag hade verkligen ingen koll på eller något till övers för de svenska band som de samtida indie-kidsen gillade. Shoreline-vänstern är för mig helt obegriplig. Tråkigare band än Broder Daniel kan jag inte tänka mig. Och tråkigare politisk strömning än den moderna vänstern hade jag svårt att se. Jag lyssnar inte på en genre, jag lyssnar på bra musik. Och vad som är kanoniserat eller coolt skiter jag fullständigt i. Det finns en integritet i det förhållningssättet, men det kan nog vara lite till ens nackdel om man ska driva en klubb med ett specifikt indie-pop-tema. Därför var det bra att Alexandra och Kristina hade fingret på pulsen. Nästa gång jag var över blev Alexandra irriterad på mig. Hon ordnade med maten, och precis när hon kom tillbaka och maten var färdig ringde min pappa upp. Det hade gått några veckor sedan jag pratade med någon av mina föräldrar, så jag svarade pliktskyldigt. Och det blev faktiskt ett väldigt trevligt samtal, eftersom jag var berusad. Det kunde bli så stelt och tyst i nykters tillstånd. Vi pratade rätt länge också, kanske en halvtimme. Maten var färdig och hade börjat kallna när jag la på. Alexandra hade redan ätit sin portion. Jag satt och åt min i tystnad, trots att hon satt bredvid mig i soffan. Det märktes att hon var sur. När jag ätit färdigt sa jag att det var jättegott och lutade mig mot henne. Men hon ryggade tillbaka och sa att jag fan fick ordna upp i köket och med disken och så, eftersom hon hade gjort allt annat. Jag kände lite att om hon ville att jag skulle ha hjälp till och så kunde hon ha sagt det. Jag brukade tidigare alltid fråga om jag skulle hjälpa till med maten, men jag hade slutat med det eftersom hon alltid svarade nej då lilla Love, du ska sitta fint i soffan och ta ett till glas vin. Men hon hade såklart rätt i att jag var skyldig att ordna upp efteråt. Jag gick iväg och gjorde det. När jag kom tillbaka satt vi tysta igen. Jag satt med öppen kroppshållning och spelade musik som jag visste att hon tyckte om. Men hon reagerade inte. Hon satt helt tyst och höll på med sin mobil. När tanken slog mig att hon kanske satt med Tinder blev jag illa till mods och jag gick ut till ett annat rum och la mig i en soffa. Om hon inte ville vara social tänkte jag inte tvinga henne. Där låg jag i kraftig ångest i över 1,5 timme. Jag väntade på att hon skulle komma ut och sätta sig och fråga hur det var fatt med mig. Men det gjorde hon såklart inte, eftersom jag inte var hennes barn och hon inte var min mamma. Jag kunde inte göra något rätt. Och jag kunde inte gott göra något fel om vi befann oss i två olika rum. Så till slut gick jag tillbaka och fann att hon låg i sängen. Hon låg med ryggen mot mig och jag undrade först om hon kanske sov. Men mitt i att jag tyst tog av mig mina kläder såg jag att hennes mobil lyste. Jag kröp försiktigt ner bredvid henne under täcket. Jag var trött på att sura och vara ensam och tröstlös. Jag ville bli sams igen. Jag försökte lägga min arm om henne, men hon ryckte till och sa ifrån. Nu gick tankarna långt över hastighetsgränsen. Tankar om hur hon kunde ha tolkat denna gest och vad hon känt sånt äckel emot. Jag fick förklara senare, tänkte jag, på Messenger. Nu vill jag bara somna och glömma att den här kvällen någonsin ägt rum. At a party, he was waiting, looking kind of spooky and withdrawn, like he could be underwater. The mighty mother with her 100 arms swept on his side. I hate to walk behind the people's ambition. I saw you waiting, the same light with. Sen gick det någon vecka, eller två, tills vi sågs igen. Vad gjorde jag under tiden? Höll god min. Poddade med Robert. Jag tror att det var ungefär då vi började branda oss som en maoistisk podd. Det låg väl rätt nära till hands i och med proggkopplingen med musikens makt. Och var ett roligt skämt som man kunde referera till i varje avsnitt. Vi hade blivit inbjudna till något K. Svensson kallade Kvallefiden. En satsning inför 2020, det stora Kvalle-året. Vad Kvallefiden skulle bli för något var ännu oklart. Möjligen en Facebookgrupp. Än så länge var det bara en gruppchatt. Innehållandes mig, Robert, K, Chippen, Trampe och Kvalle Lind. Det var ju något att skryta om, inför Anna i alla fall. Annars var det en return to form vad det gällde ensamsupande och kreativa projekt. Jag började skriva igen, vilket var bra. Jag hade varit allt för lat allt för länge och egentligen inte ens skrivit färdigt en tredjedel av romanens omfång. Jag skickade bilder av det jag gjorde och Alexandra blev jätteglad, såklart. Men jag hade såklart föredragit att hon satt där med mig istället. Kreativ produktivitet är så gott som alltid ett substitut för andra, mer meningsfulla aktiviteter. You know, sometimes I think that every man who writes, every man who paints or composes deep solo symphonies, it makes no difference. All those men are only making do as substitutes. Solomon, Confucius, Franz Kafka. They'd never have done it if they'd been as beautiful as they are. Sitting cross-legged there with gentle music lapping around a promise. There where your thighs meet. Fertility a million artists couldn't compete with. Jag började skissa på arrangemang för den kommande EP:n också. Hade ju fått ihop en del låtar sedan det tog slut med Jenny. Men nu när jag bodde i Brandbergen hade jag inte någon inspelningsutrustning. Så jag hade inte kunnat spela in mer än enkla entagningsdemos på mobilen. Planen var att spela in i Kiki-studion hos Robert. Men det fick vänta tills jag hade något värt och redo för inspelning. Dessa var dagar då jag la en ansenlig tankekraft på att inte tänka på vad Alexandra kunde tänkas göra när hon inte jobbade. Hon var inte där på onsdagsölen och jag undrade varför. Sen slutade jag oroa mig och började supa istället. Då kändes allt bättre. Jag blev överlycklig en dag på jobbet när hon ringde upp. Det var typ alltid chefen eller någon teamledare som ringde då. Så innan jag tog upp mobilen hann jag tänka, jaha, vad har jag gjort för fel den här gången? Och hoppas de inte vill att jag ska jobba på Kungsholmen imorgon. Jag kommer känna mig tvungen att tacka ja, men det kommer inte bli kul. Men nej, det var Alexandra. Hon hade köpt en ny bag-in-box och undrade när jag slutade. Det kunde jag inte svara på. Jag stod utanför Narvavägen 21, skymtade Historiska museet bort över gatan. Det var en solig vinterdag och jag stod med ett leende som bredde ut sig över mina läppar. Det var synd om Alexandra. Hon hade det svårt ekonomiskt, trots att hon jobbade så mycket att hon kände att utbrändheten närmade sig igen. Projektorn för en tusenlapp som hon hade beställt till popkällan visade sig vara från en bluffsida och den fick hon aldrig se. Inte heller fick hon se glimten av de 1000 kronorna. Hon hade börjat dissociera igen. Hon hade också varit i kontakt med sitt ex Rasmus, något jag inte tyckte om eftersom jag visste hur destruktiv han hade varit för henne. Och för att jag visste hur mycket hon fortfarande kände för den skitstöveln. Samtidigt, vem fan var jag att döma någon som inte kunde släppa en gammal relation? Hade jag haft möjligheten att reconnecta med Jenny så hade jag gjort det på ett ögonblick. Problemet var att hon inte svarade, vilket Rasmus dessvärre gjorde. Jag kunde inte bidra till att underlätta Alexandras ekonomiska situation, men jag kunde bidra med närhet. Vi hånglade igen. Det mötte mig med en stor känsla av lättnad, för det betydde att det inte hade varit en engångsgrej. Med lite flyt kunde jag kanske få henne att tycka om sig själv så pass mycket att hon slutade söka osund bekräftelse hos Rasmus och få henne att tro och satsa på mig. Kristina fick spel efter ett tag. Hon gav intrycket av att vara instabil på ett sätt jag inte upplevt tidigare. Visst hade hon betett sig impulsivt, i positiv bemärkelse, när hon exempelvis försökte styra upp en trekant första gången vi sågs. Men aldrig en sån här negativ urladdning. Jag tror hon kände sig lite utbränd, och det är väl en form av psykisk ohälsa. Men man ska inte skylla på galenskap. Kristina var stressad och oroade sig över en massa små detaljer som inte kunde klargöras precis nu i stunden. Allt detta utspelades i vår gruppchatt. Och Robert skrev något om att det var han som hade det viktigaste jobbet. Det var jockad musik som var kvällens bas och allt annat var överbyggnad, sekundärt och kunde kompromissas med. Kristina kände sig oerhört kränkt av detta, att hennes arbete nedvärderades. Och nu orkade hon helt enkelt inte mer. Vi fick fortsätta utan henne, men vi skulle ha det jävligt klart för oss att namnet Popkällan och kontakterna hos Söderkällaren var hennes och vi fick fan hitta vårt eget ställe om vi ville göra något. Det var inte urladdningen i sig som gav indicium om instabilitet. Gudarna ska veta att jag själv inte hanterar stress bra. Det är bara mänskligt. Mer kanske sättet det var formulerat på. Inte, hej, jag känner inte att det jag gör värderas högt nog. Kan vi inte ha en diskussion för att etablera en tydlig kommunikation, så jag vet att det jag gör respekteras? En sån frasering är ju i och för sig en omänsklig förväntning. En liberal mardröm och en oklanderlig populärpsykologisk robot. Men det hade inte behövt vara formulerat som: nu slänger jag ner mina kort på bordet och går ut med en stor smäll när dörren går igen. Det var inte ens ett ultimatum, då det inte fanns något krav ställt mot vår part av konflikten. Bara tack och hej då, jag har fått nog, ni har drivit mig till detta. Det var lite förvånande också, tyckte jag, för hon hade känt Robert längre än vad jag hade gjort. Hon borde ha varit välbekant med att han inte alltid uttryckte sig med den yttersta av fingertoppskänslor. Men Alexandra ryckte in till hjälp igen och övertalade Filippa att ta ett snack med Kristina. De var ju numera tillsammans. Och genom det var vi tillbaka på banan igen. Det var bara någon vecka kvar. Sen smällde det. Jag var över i Husby. Vi skulle ha något slags möte. Jag, Kristina och Alexandra, som numera var en fullgod medlem av festkommittén, så mycket som hon hade bidragit med. Robert på distans. Jag passade på att teckna en logga. Den blev halvbra och blev bara sämre av att jag försökte färglägga den. Den skulle egentligen inte användas i marknadsföringen. Det var ju lite sent för det liksom. Även om jag la upp den på Instagram. Men vi kom överens om att den skulle tejpas upp på fönstret till söderkällan, så att folk visste att de kommit rätt. Alexandra hade en ny idé, förutom utsmyckning och tarotbord. Och det var att köpa såna där påsar med godis som knastrar och poppar på tungan. Som alltid fanns att köpa på skoldiskorna jag gick på som liten. Pop Rockets eller Popfizz eller vad de nu hette. Hon hade kommit på ett eget namn på dem som anspelade på hångel eller kyssar, men jag kommer inte ihåg vad det var. Men det passade bra till klubbens tema. Pop och promiskuitet. Jag minns att Simon G sa i någon podd att han alltid gick på popklubbar när han var ung, eftersom indieflickor var mycket mer lättfotade än hiphopbrudar. Inte mig emot. Det fick gärna vara sån stämning. Det var oavsett en fantastisk idé. Alexandra skulle köpa, vet inte om det var 50 stycken, för typ 200 spänn. Och så kunde vi sälja dem för 10 kronor styck. Det klubbades igenom. När mötet var över, för allt annat verkade vara i sin ordning, blev jag och Alexandra rätt så jävla dragna. Hon satte igång sin egen indielista och vi dansade loss som en välkomsthälsning till natten. I sängen satte jag på februaripodden, avsnitt 8, den östtyska orgasmfrekvensen. Jag tog säkerligen upp min idé som jag ännu inte haft chans att genomföra. Att göra en poddcover live. Två personer. Plugga in en podd så att man kan den helt utan till och sätta upp den som en scendialog. Hon skrattade. Jag också, men det är roligt som ett konceptkonstverk om inte annat. Hon drog efter ett tag ett ljudskämt, apropå inget särskilt. Jag skrattade högt, men hon bad mig vara tyst. Tänk om Filippa hörde vad vi sa. Hon skulle bli skitförbannad. Tänkte jag. Hon är ju vänster och då kan man bara hävda att det var ett antisionistiskt skämt och inte ett antisemitiskt. Jag sa att, ja, tänk om de visste vad vi höll på med. Sen började vi hångla. Alexandra avbröt när Ola tog upp de konkreta siffrorna för hur sexet var i öst. Hon blev minst sagt imponerad. Vi återupptog kyssarna och började ta på varandra. Lätta smekningar och fasta handtag, det som alltid bara hade varit en platonisk fysisk dimension, övergick sömlöst till något sexuellt. Och hon plockade fram en kondom. Jag minns inte särskilt mycket av sexet. Mest att jag var ovanpå och såg ner på hennes kropp. Den var vacker och perfekt, som alla kvinnor är när de är nakna. Men kanske Alexandra i synnerhet. Jag minns att det inte fullbordades för någon av oss. För mig var det ju förväntat. Men jag blev lite besviken när hon avbröt innan hon fått sitt. Jag hade inte ens hunnit gå ner på henne. Jag hade för vana att ge mer än vad jag tog i sexuella sammanhang. Men nu hade jag givit exakt lika mycket som jag fick ut. Det vill säga inte tillräckligt mycket. Vi var båda väldigt berusade och trötta. Vallen var bruten helt och hållet, i alla fall. Det allt hade byggt upp till hade äntligen hänt. Joel hade inte haft fel att oroa sig över mig. Jag var Beelzebub. And what she saw in me was only what attracts the many girls I see behind their lovers' backs. And what she saw in you, I could never work it out. It was just one thing she found that turned you on to talk about. The inexplicable charisma of the rival. You said, describe for me the hairstyle of the devil. Is he passionate? Don't answer anyone. Is he detached? Don't answer back anyone. Does he please you in a sack? Shut up, don't answer back. Just tell him I'm dying to meet him. Första gången jag var hemma hos Elias i hans studentbostad på Armégatan i Solna frågade jag om han ville gå på indieklubben. Jag väntade mig inte att han skulle tycka om det eller stanna särskilt länge. Men det vore bra att ha någon med körkort som kunde hjälpa till att transportera alla grejerna Alexandra hade så att hon slapp åka flera gånger på tunnelbanan. Han tackade ja. Sen gick vi och köpte folköl och spelade Snowboard Kids till Nintendo 64. Som vi hade gjort varje gång vi sågs 2018. Fast då var det oftare mitt på dagen. Jag och Kristina sågs på Söderkällaren några kvällar innan popklubbens datum. Hon frågade bartenden, inte ägaren, utan mannen kring 30 som är korthårig och inte smal men inte tjock. Om hon fick en öl på förskott från de 10 gratisölen vi skulle få. Hon hade liksom jag ont om pengar. Jag tillhörde visserligen prekariatet, men jag var nog ändå glad att jag inte var frilans. Det verkar kunna vara väldigt glest mellan arbetstillfällena. Så hon var fattig och dessutom omskakad. Jag menar, hon var ständigt lite omtumlad rent emotionellt, då Filippa inte kunde rucka på sina principer om att monogami är förtryckande. Intressant hur sönderslagandet av ett så kallat förtryckande system kunde fängsla någon annan i ett sånt känslomässigt helvete. Vill man göra en omelett får man knäcka några ägg, eller bryta några hjärtan. Förstod inte riktigt varför Kristina tyckte om henne. Filippa var mest jobbig och otrevlig. Intelligent, det betvivlar jag inte. Men lite på samma sätt som de nya ateisterna. Hon var PK-vänsterns motsvarighet till ett neckbeard. Så ja, Kristina var omskakad by default. Men nu hade det hänt något särskilt. Det var en man på tunnelbanan som hade börjat tjafsa med henne, utan att hon gjort eller sagt något, utan bara för att hon fanns. Sen hade han börjat höja rösten och till slut gormade han rena hotelser åt henne. Hemskt ju. Jag uttryckte sympati och höll med om att det var ett jävla psycho. En jävla man till och med. Ja, ett praktexemplar på en jävla man. Samtidigt fanns det i bakhuvudet en tanke om att det lät väldigt sjukt, något jag aldrig hade varit med om. Var det verkligen helt oprovocerat? Det var såklart inte orimligt att det hade varit det. Det fanns ju gott om psykfall. Men Kristina var också en person som drog till sig sådana människor. Hon började prata med främlingar, främlingar började prata med henne. Och hon var inte rädd för att uttrycka sina åsikter. Det var nu det gällde. Vi åkte in så att vi var framme 1,5 timme innan det startade. Jag tror att jag satt med i bilen. Det var svårt med parkering. Elias fick ställa sig på tomgång en bit därifrån. Och så tog jag och Alexandra så mycket vi kunde bära. Men det blev bra och Elias kom till slut 20 minuter senare. Att han sen gick ganska tidigt kom jag att tänka på nu är helt logiskt eftersom han körde. Och fan vad segt att sitta på ett sånt event nykter när de enda man känner är fullt upptagna med annat. Jag och Robert positionerade oss vid båset men allt där kom snabbt till sin ordning så det gick över till att hjälpa till att sätta upp ljusen och hänga slingorna längs väggarna och i taket. Det blev inte helt optimalt men rätt mysigt ändå. Det började komma ner lite folk, men det var svårt att säga om det var poppare eller bara de vanliga vänsterungarna och dräggen som frekventerade stället. Vi satte så småningom igång med musiken och det kom snabbt fram en snubbe som frågade om han fick önska en låt. Our House med Madness. Det var ju inte indie-pop, men visst, inte mig emot, det är en bra låt. Jag beställde en gratis öl ur potten vi hade blivit lovade. Hur många blev det nu per person? 3? Kände lite att jag blev dömd av Robert för att jag inte respekterade gillereglerna. Varje gång jag valde en låt. Folk strömmade in och efter ett tag började det bildas ett litet dansgolv. Madness-killen kom fram igen och frågade av någon anledning om någon av oss hade papper och penna. Nu hade jag förvisso ett ritblock och en svart Pilot V-sign i väskan som de fick låna, men varför utgick han från att någon av oss skulle ha det? Han tackade hjärtligt och sa att jag snart skulle få tillbaka det. Jag sa att det inte var någon brådska. Ingen fara, liksom. Blocket var egentligen inte mitt ens, utan något jag hittade vid universitetsområdet när vi hade varit och letat toppisar i slutet av sommaren. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Vi körde på ett bra tag till och jag blev trött i benen av att stå upp så mycket. Det är outhärdligt. Jag förstår mig inte på folk som går på konserter och står så länge utan några som helst problem. Folket verkade tycka om musiken och njuta av kvällen. Och det värmde ju. Men att sitta ner en kvart hade hjälpt mer. Om ett tag skulle det komma 2 gäst-DJs som hade klubben Popklubb tillsammans. Ett väldigt generiskt namn, men man fattar ju direkt vad det är för något. Det var några som Kristina hade lärt känna. De kom fram och hälsade på mig och Robert. De gav ett gott intryck. Båda 2 var himla attraktiva och som jag förstod det var de gifta eller i alla fall förlovade. De förtjänade varandra, det såg jag på en mils avstånd. Fanny och Robin hette de. Då blev det äntligen dags att lämna över stafettpinnen och bara njuta av resten av kvällen. Tog en till öl. Jag var för i helvete nästan nykter. Alexandra och Finn verkade vara färdiga med att spå, så jag gick och satte mig med dem. Där satt också en främmande man som hälsade och presenterade sig som Martin. Han såg trevlig ut, men det blev svårt för mig att dölja min svartsjuka när Alexandra förklarade läget, att hon hade spott Martin och att de nu hade bestämt att de skulle gå på en dejt om en vecka. Jag tror till och med att det var Alexandra som hade bjudit ut honom, vilket gjorde saken ännu värre. Jag fanns ju här. Varför frågade du inte mig om jag ville gå på dejt? Varför måste du outsourca det jag kan göra för dig in-house? Varför måste alltid alla beslut tas genom någon jävla offentlig upphandlingsprocess? Varför leja ut allt till den fria marknaden istället för att nöja dig med det du har? Jag fattade inte. Nej, jag förstod det uppriktigt sagt inte. Hon hade faktiskt lyckats lura mig att jag inte bara var en helt okej kille utan till och med fantastisk på alla sätt och vis. Och nu krockade min av henne uppbyggda självbild med verkligheten. Men den självbilden skulle ju komma på skam förr eller senare. Mitt i mina långdragna grubblerier hade Martin gått och Kristina dykt upp. Alexandra frågade henne hur det kändes i en uppmanande och bejakande ton. Skryt nu, det förtjänar du. Kristina var väldigt stressad och verkade inte alls vara nöjd. Hon hade gått till baren och beställt en öl för att lugna ner sig. Bara för att höra att gratisölen var slut och nu fick hon minsann betala för sig. Bara av ren nyfikenhet frågade hon hur många öl jag hade tagit. Då var det nu 2 eller 3? 3 sa jag. Okej, jag har bara fått en. Då tycker jag att du kan köpa en öl till mig. Jag plockade upp min ryggsäck och letade noga efter sedlar och mynt. 13 spänn var allt jag hade. Och det räckte inte på långa vägar. Hon knep ihop läpparna, kollade på mig och tog ett djupt andetag genom näsan. Sen gick hon därifrån med raska steg och sa att hon behövde röka en cigg. Jag tror att något gick sönder i henne under den där korta pausen, där känslor förstärktes exponentiellt med tobak som bränsle och behärskning åkte ut i moln som förbyttes i handlingskraft. När hon kom tillbaka bröt helvetet ut och hon gick loss på mig totalt i vad som kändes som en halvtimmes tid, men som förmodligen bara pågick i strax över en minut. Popkällaren var ingen succé. Det var ett nederlag. En jävla katastrof. Det fanns inget annat ord för det. Allt hade gått skit. Och vet du, Love, vet du vems fel det är? Allt är skit och allt som har gått fel ikväll är helt och hållet ditt fel. Du, din jävla oempatiska, själviska, inkompetenta sopa. Alexandra höll min hand hårt. Det jag fick höra var såklart sårande, men den mest framträdande känslan var skräck. Jag var rädd, för det här var inte en person som bara ville ha upprättelse. Det var beteendet av någon som ville såra och skada mig så mycket som möjligt. Hon hade tagit av sig boxningshandskarna och sköt med riktiga skott. Spänningen som Kristina lämnade efter sig när hon gick därifrån bröts av att killen kom och lämnade tillbaka mitt ritblock. Pennan var helt torrkörd och han var orolig men väldigt tacksam. Jag sa att om du vill tacka mig på något sätt kan du swisha 30 spänn så jag kan köpa en ny penna. Jag hade nog kunnat klämma honom på mer, så dåligt samvete som han hade. Men jag är inte en person som gör sånt. Jag och Alexandra andades ut en stund. Sen drack vi lite slattar och snackade skit om Kristina. Jag tror också att hon satt i... Hon försökte sätta sig i mitt knä. Eller om det var jag som försökte sätta sig i hennes knä. Men det varade inte så länge. Det var mest hon som stod för skitsnacket. För jag hade ännu inte fått en sån distans till det som just hade hänt. För att inse att det Kristina hade sagt var orimligt. Problemet i hela situationen bestod helt av dålig kommunikation. Jag borde ha frågat de andra hur uppdelningen av ölen såg ut. Och Kristina kunde också ha berättat att ölen även skulle fördelas till Fanny och Robin, vilket jag inte visste. Vi gick upp på ovanvåningen och letade upp Robert. Sprang förbi Kristina, men hon såg inte på oss och vi såg inte på henne. Hon hade tydligen varit väldigt otrevlig mot Robert också, men han blev så överväldigad av situationen att han inte kunde processa det nu i stunden. Det brukade han inte kunna göra förrän efteråt. När vi hade stängt igen butiken beställde Alexandra en Uber. Jag och Alexandra och Filippa i baksätet. Jag satt i mitten. Kristina där fram. Alla våra prylar i bakluckan. Det var tyst till en början. Kristina småpratade lite med chauffören. Jag och Alexandra hånglade en stund. Jag frågade Filippa vad hon gillade för musik. Mycket postpunk och industri. Jag sa att jag aldrig kunde skilja på noi, eller jag vet inte hur man uttalar noi, och Einstürzende Neubauten. Hon tyckte nog att jag var obildad. Alexandra hade lite vin på rummet, men det fick vänta, för vi skulle ner till en McDonald's som fanns nere vid vägen, som hade öppet typ dygnet runt. Köpte med oss varsin rejäl måltid. Jag köpte som vanligt ingen dricka eftersom det blev billigare utan, och jag kunde väl lika gärna dricka vatten. Eller vin. Vi hånglade en stund till, men sen var vi trötta och gick och la oss utan att borsta tänderna. Utanför var det mörkt och inomhus var det varmt och lamporna var släckta. Inget How I Met Your Mother på morgonen. För hon hade kollat vidare. På egen hand eller med någon annan, visste inte vilket. Trots att det var vår serie som vi kollade på tillsammans. Innan vi somnade kvällen innan hade varit min sista lyckliga stund på många månader framöver. Från och med nu och från och med här var det bara utför.
Chansen finns där. Du säger att den är existent, men att det beror på infall. Även fast det enda har hänt, jag vill inte stå i vägen. Det här ska vara sunt, men om jag blir dina kläder eller dåligt väder spelar ingen roll hur du går runt. Jag kan vara din kofta, jag kan vara en byrå på ditt rum, en skärm på 40 tum och otaliga mer saker som du ser varje gång du vaknar och går upp. Kan jag vara galafågeln Tupp? Jag är nyckfull, en oberäknelig karaktär. Men om du har stått ut hittills, kan vi ta oss igenom det här. Du ska spara dina pengar och investera dem kompetent. Men om mina känslostormar blir enorma är det kanske bäst att sälja direkt. Jag kan vara en pina, jag kan vara en spekulant, en svår prenumerant. Otaliga mer saker som du ser på en